välkomna till Hockeystudions podd. Det är den 6 november och det är dags att prata det som vi älskar mest av allt. Ishockey i kanske 60 minuter. Abris, hur var din helg?
Helgen var bra, Thomas. Lite jobb och lite ledigt. Jag krattade löv igår faktiskt, gjorde jag. Du vill gärna ha mina privata anekdoter.
Så ja, men vi följer ju också din karriär som hockeytränare och förhoppningsvis så blir du ju då en Scottie Bowman en gång i tiden då. Vad lärde du dig som hockeytränare i helgen då?
I helgen var jag faktiskt bara åskådare. Jag fick ledigt från båset i helgen, så att det var intressant också att stå på den sidan och titta lite grann.
Och Tellqvist, hur fördrev du din helg?
Ja, min son hade faktiskt sin första ishockeyträning i lördags ute på Värmdö Hockey. Tredje gången var han var på is. Får vi se om man tycker att det är, om det är kul eller inte. Sen drog frugan till Ullared igår, så att hon har fullt stå hej där nere.
Vad slutade notan, Ullared-notan på?
Ja, den tickar nog på fortfarande, tror jag. Så att hon ska vara där hela eftermiddagen också. Sen blir nog inte rolig.
Men du... vill du att dina barn ska spela hockey, eller hur ser man på det som du kommer från en aktiv karriär och du vet ju, ja, det kan ju vara väldigt, väldigt roligt och väldigt tufft också.
Så är det definitivt, men jag vill att mina barn ska spela hockey om de vill spela hockey. Det är absolut det viktigaste. Jag hade sjukt kul under min karriär och bara liksom, inte bara roliga minnen naturligtvis, men har man kul så kommer man komma långt. Det är absolut det viktigaste.
Mm. Var han målvakt i helgen eller fick han bara småskydd på sig?
Nej, så dum är jag inte så att sätta framför mål direkt, utan han får vara back eller någonting.
Och ursäkta Tellqvist, men du är tyvärr inte största stjärnan här inne idag, utan vi har en ännu större stjärna och en ex-spelare som vunnit 7 Norris Trophy, 4 Stanley Cup, VM-guld, OS-guld, Niklas Lidström.
Tack, kul att vara här.
Ja, otroligt roligt att du kunde komma hit. Första frågan är väl, vad gör du nu för tiden?
Jag gör lite olika saker. Jag är involverad i två företag. Ett i Västerås, ett fastighetsbolag som heter Industrihus, och sen en kapitalförvaltning här i Stockholm som heter Case, tillsammans med Stefan Erberg bland annat. Och vi fick även med Henrik Stensson här i somras.
Just det, vilken vinnartrio.
Ja, det är jättekul att dels att jag fick chansen att kliva på, men sen att Henrik ville hoppa på här i somras också.
Saknar du hockey någonting? Nu hjälper ju yngsta sonen och är tränare där i hans lag i Västerås, är det korrekt?
Ja, det stämmer. Jag hjälper till på isen och står i båset också. Så att, det är väldigt kul. Han är 14 år nu. Så att, det börjar hända ganska mycket i den åldern för hockeykillarna. Så att, det är väldigt kul. Och sen tycker jag fortfarande om att gå på hockey. Så att det här suget, just när man är på matcherna, det kan man få fortfarande faktiskt.
Mm. Är du huvudtränare eller lastcoach? Eller vad har du för roll?
Jag är assisterande coach.
Assisterande, ja.
Ja, vi är ett gäng, ska jag väl säga. Vi är faktiskt 5 stycken på en ganska bred trupp. Så att vi får dela upp oss lite då och då.
Hur är du som tränare?
Jag är nog väldigt
sansad som du var när du spelade.
Ja, jag är nog väldigt, dels är jag så som förälder när jag sitter på läktaren och ser mina grabbar lira, men även som tränare så är jag lite mer att peppa killarna, vill gärna vara mer som en lärare kanske än en tränare, att man försöker lära dem saker på isen, och är nog väldigt lugn i båset också.
Snyggt.
Vi har ju mött, det finns ju en T-pucken tog ju upp det i helgen också, att det är kanske lite föräldrahets på ungdomsspelarna. Har du märkt av den föräldrahetsen?
Ja, det tycker jag att jag har märkt av faktiskt. Det märks dels under matchen, men även i kanske ibland i periodpauser och även efter träningar eller under träningar också. Så att jag har märkt av den här hetsen från föräldrar framförallt.
Hur ska vi lösa den?
Jag tror att vi måste utbilda föräldrarna. Jag vet att i Västerås så har vi föräldramöten med ledarna, men jag tror man måste utbilda ännu mer, och det tror jag lär nog komma från Hockeyförbundet, tror jag. Det är svårare för enskilda klubbar eller kanske även regionala hockeyförbund. Så jag tror att Hockeyförbundet på något sätt kan hjälpa till ännu mer och utbilda föräldrarna.
Mm. Jag tror att det är jätteviktigt.
Ja, det känns som att det är så hetsigt. Det känns som att alla vill bli liksom proffs när de är typ 17 år. Alltså vad är planen? Liksom? Man vill vara bäst kanske när man är 23 år, 23, 24 år. Kan jag känna liksom. Det är för mycket sådana grejer. Och en av grejerna är ju den här hetsen som pågår, är ju när agenterna får gå in och plocka spelare nu redan efter TV-pucken, kan jag känna. Alltså flytta fram den agentåldern kanske något år till 17 eller någonting istället för 16 kanske.
Ja, tycker jag också. Man får se att killarna är under, alltså under utbildning. Det är ungefär som de går i skolan. De kan ju inte allt när de är 10 år eller 12 år i skolan heller. Mm. Ja, det är likadant med hockeyn, så det går inte att tro att barnen ska bli proffs när de är direkt, när de är 16-17 eller spela i SHL eller bli draftade 18 och komma till NHL direkt, utan det är ju en utbildning som är ganska lång för ungdomarna.
Verkligen.
Men om jag vore förälder och så liksom då ska stå och diskutera hockey med Niklas Lidström, jag skulle ju ge mig direkt och bara okej, okay, ja, men du har ju stenkoll för att du har ju lyckats väldigt bra. Men du har ändå märkt av att föräldrar är på och kanske går över en gräns hur man ska vara delaktiga i sporten.
Ja, jag tycker man ser många som säkert vill hjälpa deras barn, och en del tror jag även lever genom deras barn i hockeyn. De kanske inte själv hade någon hockeykarriär, eller de kanske inte spelar hockey alls, men att de vill gärna vara där och peta och kanske gräva lite för mycket än vad som behövs.
Mm. Ja, det är inte bra. Du, vi ska gå igenom din karriär, och du startade ju den lilla klubben Skogsbo SK, är det korrekt?
Ja, det stämmer.
Var ligger Skogsbo SK någonstans?
Skogsbo ligger i Avesta. Det är en litet samhälle i Avesta, och det var där jag började min hockeykarriär. Jag började spela utomhusrink på naturis och hade väldigt kul. Det var egentligen ett kompisgäng. Vi spelade hockey på vintern och fotboll på sommaren och höll ihop det här kamratgänget fram tills jag var nog 14 år, tror jag. Då flyttade jag över till den stora klubben i Avesta BK. Men jag började då i Skogsbo SK.
Var du back hela tiden, eller var du liksom lite överallt på isen?
Jag var lite överallt, förutom i mål, ska jag säga. Mål, det stod man bara när det var landhockey.
Fegis.
annars så visste jag nog bättre. Nej, vi fick spela båda, alla positionerna. Just att det blev back, det var nog runt 12-årsåldern, 13-årsåldern, där någonstans som jag upptäckte att det tycker var väldigt kul att spela back. Dels ser man spelet väldigt bra där bak, men man kunde ändå vara offensiv och leda en rush med pucken till exempel. Så att, men innan dess, då spelade jag alla positioner.
Vad var skillnaden då? Och nu när du har följt dina söner här, när de får sin hockeyutbildning. Vad är skillnaden från när du växte upp slutet av 70- och 80-talet och idag? Och vad tycker du funkade bättre då än nu?
Jag tror att det var mer en lek för alla barn. Att det var inte så jätteorganiserat. Vi hade våra träningar, det var struktur i träningarna, men det var mycket lek också. Mycket spontan hockey. Man bara tog skridskorna, gick ner till närmsta isyta och lira. Man spelade mycket landhockey. Man var ute väldigt mycket. Det skiljer sig naturligtvis från dagens ungdomar också. Men att just den här spontanidrotten skiljer väldigt mycket från idag, tycker jag.
Jag kan ju känna också att man ska hålla på med fler idrotter också. Det känns väldigt så här, alltså man håller man på med hockey, så håller man på med hockey 365 dagar om året. Mm. Det är också en sån här grej som man har märkt när typ man spelar badminton eller någonting med sina lagkamrater nu för tiden. Alla har liksom inte den här bollkänslan, utan man är så inriktad på bara hockey liksom. Man kör bara hockeygrejer, och håller man på med flera olika sporter så får man ju mycket annat med sig också. Gymnastik eller dans eller vad det nu kan vara. Så jag tycker att man ska hålla på med fler sporter. Nu är det kanske en omöjlighet för nu för tiden, men det är någonting som jag skulle vilja se.
Men ändå får vi fram fler duktiga hockeyspelare kanske än någonsin. Vi har ju 130 svenskar borta i Nordamerika.
Så är det ju, definitivt. Men kanske skulle få fram ännu mer om man får liksom lite mer andra känslor för andra sporter.
Du, när du skulle välja hockeygymnasium, Niklas, så ville du till Leksand. Men du kunde inte komma dit. Vad var det som hände? Du kunde alltså blivit Leksandsikon egentligen då?
Ja, i och med att jag kommer från Avesta i Dalarna, så ligger Leksand närmast i hand. Så jag höll ju på Leksand också. Det var mycket, kommer ihåg, man åkte med bussresorna från Avesta upp till Leksand och såg matcherna där uppe. Och kommer ihåg, man såg till och med Uffe Samuelsson som junior med galler på när han lirade där. Så när det var min tur att välja, så då sökte jag, eller jag ville söka till Leksand. Men den utbildning som jag skulle gå, fyraårig teknisk, den fanns inte i Leksand, utan den fanns bara i Borlänge. Och då skulle jag ha den här pendlandet varje dag. Det var någonting som jag inte ville göra, utan då sökte jag mig ner till Västerås istället.
Mm. Vilken slump. Tänk om Leksands kommun visste det, då kunde man ju ha skräddarsytt en fyraårig teknisk för det. Fyraårig teknisk, jag gick redan upp igen också, och jag hade ju inte alls samma hockeyskill som du hade. Det är ju den tuffaste och längsta utbildning man kunde välja på 80-talet. Varför valde du den? Varför valde du inte jag ska bli hockeyproffs?
Det var nog framförallt, jag hade ganska lätt för mig i skolan med matte. Okay. Och det är ju väldigt mycket matte i den utbildningen. Och någonstans så kände jag väl också, det var säkert kom från mina föräldrar också, att om du inte blir hockeyproffs, så den drömmen fanns ju, en pojkdrömmen fanns ju, men att ha en bra utbildning, en bra grund i alla fall till en vidareutbildning om man ville läsa vidare, men ha en bra utbildning, det var någonting som mina föräldrar pratade väldigt mycket om, och det var nog därför jag sökte just den utbildningen.
Gick du klar den också i Västerås?
Ja, jag gick mina 4 år i Västerås.
Kommer du ihåg vad du hade för betyg när du?
Jag kommer faktiskt inte ihåg, jag hade ganska bra de första 2 åren, sen var de lite sämre tredje och fjärde året, för då tog hockeyn över mer och mer. Man fick spela i elitserien med Vik, Västerås, och var borta ganska mycket. Det var lite svårare att hinna med överallt. Men jag fick i alla fall godkända betyg, det kommer jag ihåg.
Kan du idag, när du hjälper dina grabbar med matte, om du nu gör det så att säga, så kan du lösa en andragradsekvation, eller har du någon nytta av dina 4 år där på teknisk?
Jag tror inte jag kan säga att jag har nytta just i de detaljerna, att komma ihåg olika ekvationer och sådana lösningar. Det får man nog sätta sig ner och börja grubbla lite. Men det är klart, matten i sig, det sitter fortfarande i. Så att det fortfarande, kan fortfarande hjälpa barnen med deras läxor och så. Det går bra.
Mm. Mm. Vi vet ju din karriär, hur enorm den var. Men när du var i tonåren där, då tillhör du inte eliten i Sverige. Du kom inte med i pojklandslaget och inte i första juniorlandslaget då. Hur motiverar du dig att fortsätta och kämpa trots att du inte var bland de bästa då?
Det var nog framförallt kärleken till hockey. Jag tyckte det var så otroligt kul att spela. Och jag ska nog inte säga att det var ett mål att spela i pojklandslaget eller i första landslag, juniorlandslagna i början där. Utan det var nog mer att man insåg att man hade chansen när man blev uttagen på vissa läger. Innan dess var det med att jag tyckte det var så otroligt kul att spela hockey. Det var kul att spela juniorhockey i Vik. Så att mitt mål var inte att spela i något landslag i den åldern. Det var mest att utvecklas som spelare, men har fortfarande väldigt kul när jag spelar.
Men du var inte besviken när du hörde det tillslutas omklädningsrummet att någon annan hade blivit uttagen? Och sen...
Nej, inte besviken. Det är klart man skulle ha varit kul att varit med i lite tidigare, men jag kände ju att min utveckling så blev bättre och bättre, och det var ingenting som jag hade i bakhuvudet att men nästa gång måste jag komma med i landslaget, utan det var mer att en bonus nästan, att man spelar väldigt bra, man kom upp i J20 och spelade lite matcher det andra året, och A-laget till och med andra året, så att allt föll på sin plats då bara.
Mm. Det är ett viktigt budskap som Niklas har också, att man aldrig ska ge upp liksom. Det kan man ha med sig hela sin karriär också. Det finns ju flera andra, Daniel Alfredsson var ganska sen också. Viktor Fast spelade fortfarande i Allsvenskan tror jag när han var 25 tror jag. Så att jag menar, det finns ju många late bloomers här ute. Vi pratade om Högström här innan sändningen också. Det är också en late bloomer, så att alla där ute, fortsätt kämpa på. Drömmar blir uppverkade.
Ja, och även killar som var stjärnor i Leksand eller Mora, de lagen som man mött i pojkåldern, när man var pojk eller U15, U16, som var kanske bäst bland de bästa i Dalarna, de kom inte så mycket längre. Så att det är inte att man måste vara som bäst när man är 14-15, utan många utvecklas ju senare, dels kroppsligt men även mognadsmässigt i huvudet också. Så att det är absolut ingen nackdel att man inte är en toppspelare i pojkåldern.
Nej, jag håller med. Får man kämpa lite extra.
Och du, Tellan, kom ju inte heller med i vår backup i...
Ja, jag blev till och med skadad precis innan junior-VM. Andreas Andersson som målvaktstränare nu i Växjö var ju han som jag fightades med som var första keeper där. Och TV-pucken var likadant, och Björn Bjurling som var första, så att då var jag andra också. Så att jag har fått kämpa lite grann också. Så jag tycker att bara för man inte kommer med i de här stora tävlingarna, TV-pucken och andra grejer, så fan, fortsätt kämpa. Tycker man fortfarande att det är världens roligaste sport, så kommer man ta sig långt, så är det.
Sedan var det en flytt över Atlanten till Detroit då, och 1800 matcher totalt då, i både slutspel och grundserier då. Vad är dina främsta minnen från NHL-tiden?
Det är nog framförallt Stanley Cup-matchen och vinsterna när man var med och vunnit. Man sätter upp ett mål i september på ett träningsläger när general managern står längst fram och lägger upp en stor bild på Stanley Cup, att det är målet vi har, och sen når det målet. Det är en fantastisk känsla. Och just den här resan, det är ju väldigt kul just finalen naturligtvis att vinna, men just den här resan man gör under en säsong. Man har sina ups and downs, ibland går det jättedåligt, man kan förlora 7-8 och många tvivlar på en, fansen tvivlar, man blir nedskriven i media, tills att vända, man spelar väldigt bra och man känner att man spelar så bra som man kan göra. Men just den här resan man gör också tills att nå målet, den är fantastisk.
Mm, det förstår jag.
Vad hade ni för budskap i Detroit som gjorde liksom att ni trodde på det? För att den där Stanley Cup-bucklan har man ju sett på varenda camp som man har varit på innan, så oh, we're going for the Stanley Cup this year, säger ju alla liksom. Och jag var ju Phoenix liksom, det var ju rätt tufft. Ja. Det är svårt att tro på det där. Alltså, vad hade ni för typ av ledare var liksom, som tryckte på det här liksom, hela tiden?
Framförallt fick vi Scotty Bowman där, min tredje säsong som Scotty Bowman kom in som coach. Och jag kommer ihåg första isträning vi hade, då står han, samlar alla i mitt cirkeln och sätter händerna på klubban och lutar sig på klubban och har tagit av sig handskarna, och så har han en Stanley Cup-ring på. Så han satt i ribban direkt nästan. Ja, precis. Och Scotty Bowman som var en legendarisk coach som hade vunnit massa Stanley Cup med Montreal och även Pittsburgh där innan han kom till oss. Så att jag tror han instiftar här att känslan att vinna hela tiden. Han gjorde några trades i tidigt när han kom för att få spelare som man ville ha, kanske ta bort dem som man inte ville ha, och sen byggde han från grunden. Och jag tror en viktig sak som under hela den här resans gång också, det var att vi förlorade en Stanley Cup-final 95. Vi spelade jättebra fram tills finalen, Och därför torskade vi 4 raka mot New Jersey Devils. Mm. Och jag tror att det hjälpte oss lite grann, just den här ödmjukheten att det kommer inte gå på räls hela tiden. Jag tror vi lärde oss väldigt mycket just i den förlusten, att det krävs ännu mer för att nå hela vägen. Så att det var nog ett hjälp på vägen, tror jag, att förlora en final faktiskt.
Den här vinnarinstinkten tänker jag på, alltså, du har ändå vunnit otroligt mycket. Har den alltid funnits där? Som Peter Forsberg kände man någonstans, att han var ju så från början. Hur har det varit för dig? Fanns den där redan när du var ung, eller har den liksom växt under karriären?
Ja, den fanns till viss del, men jag tror den har vuxit under dels när man blev äldre och man fick lite mer erfarenhet. Så jag tror den har vuxit med tiden. Man var ju jättetjur och så när man förlorar i pojkåldern också, men jag tror den har vuxit ännu mer när man blev äldre och man insåg hur viktigt det var, så att den har nog vuxit och blivit större och större ju längre man har gått i karriären.
Men det var en ganska dålig förlorare även när du var tonåring.
Ja, det var jag. Man kommer ihåg vissa förluster man var i som A-pojkspelare när man var 14, 15, 16 där, att då var det nog någon gräns där, ska jag säga, att då man inser att fast det var inget roligt att förlora, då kom nog den här känslan att man inte vill vara på den förlorande sidan.
Men det känns som att du är lite som Björn Borg, lite så här Mr. Ice, att du inte visar så mycket känslor. Visade du känslor när du var tonåring då? Slog du av klubban eller var du så här att du bara gick in och kritiserade själv inombords?
Ja, jag tror jag alltid har varit så. Var ganska lugn utåt sett. Klart, ibland har det kokat inombords, men jag har sällan, eller aldrig ska man säga, slog av klubbor eller visa känslor på så sätt. Utan ännu mer att han har bit ihop och sen har man sagt till sig själv att du kommer tillbaka och gör det bättre nästa gång. Eller, men jag tror jag aldrig har haft dem att jag visar känslor utåt på så sätt.
Du, om du ska minnas tillbaka till din karriär klubb i Detroit, alltså själva klubbmeritmässigt, vad är det du lyfter fram som det där var det roligaste jag varit med om? Det där var absolut det som jag kände att då var hockeylivet som bäst i Detroit.
Det var nog, skulle jag säga, runt 96, 97, 98 där, när vi hade ett fantastiskt lag och det var inte många spelare som byttes ut, utan vi hade en kärna som var väldigt duktig. Vi hade en otroligt ledare i Steve Eiserman, vi hade Fedorov, Shanahan kom till oss, så vi hade ett otroligt starkt lag. Och just känslan att förlorar vi en match, vi kommer inte att förlora två på raken. Och vi hade en säsong där, jag tror det var 95-96, den säsongen, när vi vann 62 matcher.
Oj.
Jag tror det fortfarande är ett rekord i NHL. Så att man hade den här känslan att vi kommer inte att förlora många matcher på raken. Det är klart, det skedde väl någon gång. Men just den här känslan att gå ut inför varje match och veta att vi ska ut och vinna den här matchen. Den var den känslan. Sen hade vi ett lag, en säsong där 2001-2002 också, när vi hade, jag tror det är 9 eller 10 killar som är Hall of Fame från det laget. Då vann vi Stanley Cup också 0-2. Men det laget var också ungefär samma känsla, att vi vägrade att förlora. Och vi hade många superstjärnor som tog mindre roller för att vi skulle kunna vinna i slutändan.
Mm. Men måste ha haft en bra ledare då som kunde styra upp dem då, så det inte blev någon tjafs.
Då hade vi Scotty Bowman. Mm. Och Brett Hull, som är en väldigt färgstark person och spelar väldigt mycket i andra lag, han anpassade sig också till den rollen som han fick. Mm. Och jag vet att Scotty Bowman helt plötsligt lät Brett Hull spela boxplay, alltså döda utvisningar, som andra har gjort tidigare. Han blev nästan stolt och han som rätade på ryggen, för att han har aldrig fått en sån uppgift förut. Så Scotty hade lite sån här trick som man kunde ha med spelare ibland. Och sen blev han nästan bästa polare de två också. Det kunde man inte heller tro.
Brett är ganska speciell som människa också.
Ja, han är speciell och frispråkig också, men
klassisk målskytt, är det inte så?
Jo, det är han absolut. Det är han.
Mm.
Du, Niklas, du hade ju väldigt många backkamrater under din tid. Vad försökte du lära dem? Eller första veckan som ni taggade ihop där, vad försökte du liksom utbilda dem och göra?
Det var nog just det här samspelet två backar emellan, när man ska kliva fram eller hur nära man ska ligga varann i spelet. Mycket i egen zon, alltså hur ska vi agera i egen zon så att man hjälper varandra hela tiden. Och sen att man inte försökte alltså komplicera saker för mycket. Jag vet att om man fick en yngre spelare så försök inte hålla i pucken för länge, utan om du lägger över pucken till mig, då kommer du få tillbaka den, men gör det spelbar, men håll inte i pucken för länge.
Kladda inte med pucken.
Nej, precis. Don't dust it off, brukar en coach säga, Mike Babcock. Alltså håll inte på att dribbla för mycket, utan spela enkelt, lägga upp pucken, du kommer att få tillbaka den. Och sen att man måste börja spela matcher tillsammans för att veta hur han agerar i olika situationer och just få det här samspelet. Man har haft ganska många olika partners genom åren, och just det här samspelet har varit viktigt för att man ska kunna lyckas tillsammans.
Mm. Du måste ju ha haft olika partners, för jag kollar upp lite statistik här, men statistiknörd, men säsongen 2005-2006 så spelade du 28 minuter i snitt. Då måste du ha spelat med tre olika partners, men det var på isen hela tiden. Hur orkar du det en hel säsong? Det är ju helt fantastiskt. Du måste ha haft 75 i VO2 eller sådär, syretörisk förmåga för att orka mer.
Ja, jag fick spela väldigt mycket, och det var nog att man, dels blev man van med att spela mycket, och man lärde sig att när man skulle vara offensiv, kliva fram, följa med upp i anfallen, eller när man skulle ta det lite lugnare så att säga. Men man fick alltid börja ett powerplay, alltid börja ett boxplay, så att man visste att man, inför en match visste att nu kommer jag få spela mycket, så att det gäller att inte tjuvrusa för mycket i början. Och sen, du måste vara vältränad. Du måste, han som har skött träningen under hela sommaren för att orka spela de minuterna match ut och match in också. Mm.
Hur viktig var den här lockout-säsongen året innan där? För du tog ett break helt då. Hur viktig var den för liksom resterande del av karriären där, tror du?
Jag tror det var väldigt viktig faktiskt. Jag tror att dels hade jag fyllt 34 tror jag var då. Och jag tror att många utav mina kompisar åkte hem till Sverige och spelade i SHL eller åkte till Europa och spelade. Men jag valde att vara kvar i USA. Vi hade barnen kvar i skolan. Jag tror just det här breaket man fick från resandet, matcher, över 80 matcher varje säsong. Jag tror det hjälpte, alltså att man fick tillbaka en energi och orka kanske spela lite längre i ens karriär också.
För det är inte så vanligt att man har ett helt sabbatsår där som spelare på den nivån. Sen kommer du tillbaka i 80 poäng tror jag var någonting, och 28 minuter snittar där. Alltså det var ju en enorm säsong där året efter.
Ja,
jag funderar lite grann på vad du höll på med.
Ja, man kan väl säga att jag skötte träningen hela tiden då. Mm. Jag tror jag var på is. Det var några killar från, dels från Detroit, men andra killar som spelar andra klubbar som bor i Detroit på sommaren som åkte hem då. Så vi var nog en 15-20 stycken, ibland kanske bara 10 som var på is. Men vi var på is i alla fall 3 dagar i veckan för att hålla igång. Och vi visste ju inte förrän fram i slutet på januari eller mitten på januari om det skulle bli säsong eller inte, så man var ju tvungen att hålla sig i form hela tiden. Men jag tror att det hjälpte också. Och sen jag fick en tränare som verkligen trodde på mig, alltså jag fick spela alla situationer och det var inga krusiduller, utan de satt ut mig på isen hela tiden bara.
Hur motiverar du dig själv att sätta dig på cykeln där i typ vad man väl börjar i juni eller någonting efter? Du har ju vunnit 4 Stanley Cup, du har 7 Norris Trophy liksom, du har ju prenumererat på den Norris Trophy. Vad var det som fick dig att trigga igång när du satte dig på cykeln i juni att fan i år ska jag slå, var det slå egna personliga rekord eller var det bara liksom?
Ja, dels det, och sen jag tror komma tillbaka, jag tror min mindset var att komma tillbaka var lika bra som förra året. Och det är klart, det var inte lätt alla gånger att sätta sig på cykeln eller ut i spåret och springa och börja lyfta vikter. Och jag hade aldrig en personlig tränare. Jag tränade lite grann med en PT i Detroit innan man åkte hem på sommaren. Men under sommaren så tränade jag alltid själv. Det kunde vara några proffs som träffades eller vi tränade på samma ställe. Men jag hade aldrig någon PT som tränade mig. Så att, det var nog just det här att jag ville komma tillbaka och vara lika bra igen som jag var året innan. Och det var en viss morot då. Har vunnit en Norris Trophy till exempel, att komma tillbaka och bevisa att jag ska banne mig vara där igen. Så att det är nog det som har man som pushar mig hela tiden. Och sen det jag älskar det jag gjort. Jag har inte känt att jag måste åka och spela match, utan jag tyckte det var kul hela tiden.
Ja, det är en unik egenskap. Det är liksom som Roger Federer också liksom, här som bara fortsätter att vinna och vinna och vinna och vinna liksom. De älskar liksom sporten. Det är ju det som många återkommer till, och det är häftigt.
Det känns som att du har noggrannhet i det. Har du fått ett inre driv som har fått den noggrannheten, som du var även bra på skolan och alla tider, du passar alltid tider och så vidare, man vet alltid att du kommer leverera. Är det någonting du har fått från föräldrarna, eller har det liksom blivit någon typ i ditt kompisgäng när du var yngre att man ska vara noggrann och passa att alltid vara där?
Nej, jag tror mycket från mina föräldrar, att dels sköta sig när du är i skolan eller när du är på träningar och så, att det tror jag att man har haft med sig från en yngre ålder när man var väldigt ung. Och sen tror jag det har vuxit fram. Jag har fått en viss rutin hur jag ska dels sköta träningen på sommaren, hur jag ska förbereda mig för matcher.
Och sen, vad har du för tips där? Om du förbereder dig för matcher, vad gör du där som du kan lära ut till alla som lyssnar på det här?
Jag var alltid så fokuserad. Jag hade en viss rutin. Jag och Thomas Holmström åkte och käkade på samma ställe. Det behöver man ju inte göra naturligtvis, men när jag kom till ishallen så hade jag en viss rutin när vi hade våra möten, men däremellan så skulle jag vilja tejpa min klubba, så att jag gjorde en nästan samma sak hela tiden för att förbereda mig. Och det var nog mer mentalt också, att jag gick igenom den här grejerna, för nu visste jag att nu var det match. Så jag förberedde både kroppen och även huvudet också att det var match. Så att den rutinen hade jag. Andra killar vet att jag vill vara gärna avslappnad och inte tänka så mycket på vad man ska göra innan man kliver ut på isen. Jag var nog tvärtom. Jag ville vara så förberedd som möjligt. Så när jag klev på isen, då visste jag allt, vad alla möten vi har haft, allt man går igenom, hur man ska spela och så. Så att det var den förberedelsen som jag hade då.
Så du hängde med Homer där på matchdagarna då? Var han lika noggrann som du, eller vad hade han för rutin? Jag får en känsla av att han inte var lika...
Ja, jag har ju pratat med några av dina lagkamrater bara innan här också. De har ju sagt också att ni åkte alltid till matcherna tillsammans och sådana grejer också. Och hängde liksom. Så det måste ju ha varit någon kemi som ni har haft. För han stod ju ändå framför mål och gjorde ett jäkla jobb. Hur tränar ni tillsammans där liksom? Får det stämma?
Bara en sån detalj. Vi tränade efter träningarna. I stort sett varje träning stod jag och sköt slagskott, och Homer stod framför mål och styrde, eller och kanske styrde på både på backen och forehand-sidan. Så den kemin hade vi där. Sen var vi blev väldigt bra kompisar ganska tidigt när han kom till Detroit i mitten på 90-talet, där 96 tror jag han kom. Våra fruar var bra vänner, så att vi bodde nära varandra. Så att det var väldigt smidigt att vi åkte tillsammans och tjejen åkte tillsammans ner till matcherna. Så att vi skapar en väldigt bra kamratskap.
Käkar
väldigt tidigt.
Käkar ni på samma restaurang också varje dag? Var det så alltså inför match?
Ja, kanske de sista 5-6 åren var vi säkert på samma ställe.
Vad var det för lyckomat då? Det måste vi kunna hjälpa.
Chelios någonstans, ligger i Detroit eller?
Nej, det var ett pastaställe. Okay. Och jag tror åt samma spaghetti, köttfärssås, palominosås och köttfärssås. En blandning där, okay. En lokal blandning.
Lite Homer, ranch dressing eller?
Nej, det hoppar jag över. En sallad tog jag, en Caesar-sallad tog jag.
Snyggt.
Homer, han kunde ändra lite grann, för han var lite mer vidskepig. Så hade inte han gjort mål några matcher, då måste han byta och ta något annat. Så.
Vi har fått en del läsarfrågor eller lyssnarfrågor, och en fråga som ändå pratar om Homer, det är ju att varför lärde han sig aldrig prata engelska?
Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om han hade kanske lite svårt att just få till engelskan, så att han lät sig med amerikaner eller kanadenser, men han var inte blyg för det, utan Homer dels är en väldigt skön kille, han bjuder på sig själv, och han det bekymrar inte honom ett dugg faktiskt. Så en otroligt bra kille har i laget, samtidigt som han är en väldigt bra hockeyspelare och en kämpa, och han bidrog med det, men av isen också i omklädningsrummet, så kunde han lätta upp stämningen i omklädningsrummet, eller han kunde börja ropa på någon, skälla på någon för att få fart på grabbarna. Så att otroligt bra lagspelare.
Och de förstod vad han sa i alla fall då?
Ja, en del började skratta lite grann åt det, men de förstod innebörden i alla fall.
Mm. Du blev ju aldrig arg på honom, för han har ju ändå stått i målgården ett par gånger också när pucken gått in och trasslat in sig målvakten också.
Jo, det har varit både och. Han skäller på mig för att jag inte skjuter för mycket, och jag skäller på honom för att han kunde ibland lyfta upp ett ben och så styra bort den som är på väg in, eller han står i målgården. Så att det var nog bara
give and take. Så du skulle haft mer mål egentligen om det inte var på allt sätt?
Om man slår ut det på en hel karriär, så han har nog bidragit väldigt mycket till att jag har gjort mål också, för han har stått och skymt väldigt många.
Vad hade ni för kemi då? Alltså när du fick pucken, hur hann ni titta på varandra, vilken sida du skulle skjuta, eller vad hade ni för grejer för er på isen?
Ja, dels så Thomas var väldigt bra på att läsa ungefär vart skottet kommer att komma. Han var ju väldigt bra, kanske uthällaren kan intyga, att när pucken förflyttades från en sida till en annan efter blå linjen, så var ju Thomas väldigt bra att flytta och skymma målvakten hela tiden. Han var inte en sån som stod bredvid målvakten och skulle styra, utan han stod verkligen i målvaktens ansikte framför honom.
Han stod precis utanför målgården hela tiden med hälen och på skridskon. Så domaren kunde ju liksom, man var ju tvungen att titta på hans skridsko hela tiden. Så att, sen körde han in sin jävla rumpa bakåt också. Så att man åkte fram, så tacklades man på honom också hela tiden. Så att, nej, det var, han
byggde
en karriär
på det. Varför var det inte en back som tryckte bort honom då?
De orkar, han är så jävla stark där framme. Han var som en hösäck bara, så stod han, fick inte bort honom. Så stod han med sin raka klubba liksom och styrde in folk. Och
speciellt när han har fått positionen först, det var svårt att få bort Homer. Men han var väldigt bra på att läsa var jag skulle skjuta någonstans. Han kunde se om jag skulle skjuta forehand. Ibland kunde han ju läsa att han ser att skymmaren eller killen som ska blocka skottet är jag kan inte träffa mål. Så han kunde flytta lite grann på sidan av målet för att det här kommer pucken att komma ungefär. Så han var väldigt, vi spelade ihop i 15 år, så han var ju väldigt, vi var väldigt bra på att läsa av varandra vad som skulle ske. Men just hans känsla att vara på rätt ställe hela tiden framför mål var ju otroligt.
Du måste ju dra den storyn också innan vi avslutar Homer-kapitlet här. Han blev av med sitt nummer 15 och fick ju då, vill ju ha 96 då, som han blev starkt förknippad med Detroit. Men det var ju speciellt där innan han fick 96 då, när han blev inkallad till Scottie Bowman där.
Ja, Scottie kallade in honom och våran trainer var med också, våra materialer, för att Jag tror han ville ha någon, någon att berätta den här storyn för Scotty. Men Scotty frågade i alla fall vilket nummer han ville ha. För Mironov hade kommit till oss från Anaheim och tog hans nummer 15. Så att Thomas sa att det var kul att ha nummer 96. Och varför det? Frågade Scotty. Ja, men 96 var året jag kom till Detroit. Så. Då sa Scotty, men ska du inte ta 98 istället? Och det här var våren 98. Men ska du inte ta 98 istället? Ja, varför det? Ja, men det är året du lämnade Detroit. Då sa han med straight face, alltså han skrattade ingenting. Så den här, våran materialförvaltare som stod där, han höll sig ungefär 5 sekunder. Så jag började gav flabba. Då förstod Homer att det kanske var ett skämt, men han trodde han var på väg bort där.
Då var man nog inte så stöddig i Holmströms kläder i alla fall.
Nej, då tror jag han var ganska tyst faktiskt.
Du, då har vi gått igenom matchdagarna, en noggrannhet, göra samma rutin och så vidare. Om det är många som sitter och lyssnar här och vill ha, hur ska man bli bättre som hockeyspelare? Finns det något generellt man kan säga att hur man ska utvecklas som hockeyspelare?
Om man börjar med på sommaren, alltså träna bra och inte ta några genvägar på sommarträningen, för att det kommer man att ha och känna av då under hockeysäsongen. Och sen att träna på många olika saker. Skridskoåkning är ju framförallt väldigt viktigt. Mycket klubbteknik, sådana saker. Sen om man vill bli back, mycket vändningar, inte, lära sig att inte tappa fart. Och när man kommer upp lite i åldrarna, lite mer detaljer i spelet. Spelsinne framförallt, alltså man kan läsa av situationer. Det kommer ju oftast lite mer rutin också, de som kanske inte har det riktigt i en början med. Så att hockey är en väldigt dynamisk sport. Du behöver ju vara duktig på många saker för att klara av att spela. Så att jag tror träna på mycket saker, men framförallt skridskåkningen. Det är just i dagens hockey framförallt, att du måste vara duktig skridskåkare.
Det går ju så undan där ute.
Ja, det går jättefort. Så jag tror om man har det och sen man har lite spelsinne med sig också. För det är de som är lite kyligare, törs hålla i pucken lite längre eller vågar slå de här öppnande passningarna. Det är de som fäller avgörandet vanligtvis.
Hur blir man bättre på skridskor då?
Jag tror det är att träna. Alltså inte bara ren, alltså då åker du fram och tillbaka, utan man kan ju olika, det finns många olika hoppövningar. Man använder in- och utsida på skridskon. Just att man nöter såna här detaljer. Och jag vet att på YouTube finns det väldigt mycket olika klipp man kan se. Även tränare också kan se. Man kan få hjälp av att träna just de här detaljerna.
Jag funderar på hur lätt har du att lära ut? För det är absolut en av de absolut världens bästa backar genom tiderna. Så det behöver ju inte innebära att man automatiskt kan lära ut för andra. Hur känner du där? Hur lätt har du liksom att lära ut dina kvaliteter till andra?
Ja, när man har gjort med på lite olika nivåer. Men när man den nivån nu, 14-åringar, så försöker man vara så pedagogisk som möjligt. Det är lätt att börja rita på en tavla, och vi som har varit i hockey länge, vi kan rita väldigt snabbt och förstår direkt vad vi menar. Men vissa killar i den här åldern, de har inte varit med om det här, de förstår inte. Så man måste vara lite mer pedagogisk och bryta ner lite mer och göra lite förenkla saker och ting. Och sen när man kommer upp lite mer i åldrarna, så att då blir det lite mer, som jag sa, lite mer spelförståelse, försöka lära dem hur läsa av vissa situationer. Som back då kan vara att man ska upp i banan mer istället för att kanske slå ett uppspel och sen titta vad som händer, utan såna här lite små detaljer, att man måste reagera lite snabbare. Så att det finns ju väldigt mycket i detaljväg att lära ut.
Man får ju känslan av att man är så här väldigt skickliga, Bengt-Åke Gustafsson, du, Wayne Gretzky, de här som vet bara ändå hur man ska göra, men man tar nästan för givet att alla andra också förstår hur man ska göra. Har du upplevt det så också?
Ja, ibland kan man uppleva sådana saker. Det kan ju vara när man kanske har förklarat någonting, eller men när man sitter och ser matcher, det kan vara SHL-matcher också, när man ser vissa saker där man tycker att de borde ha sett den där saken kanske, eller den där öppningen som fanns där, eller håller i pucken lite längre. Så ibland tar man saker lite för givet, att de ser saker på samma sätt som en annan gör, men det är lite grann också att de har inte den erfarenheten, de kanske inte har blicken upp på samma sätt när de inte har kommit så långt i utvecklingen på hantering till exempel för killar 14-15 år. Så att det gäller att försöka bryta ner och lära dem stegvis.
För vissa kommer ju så himla naturligt. Vi har ju varit inne på det tidigare på den. Jag hade ju Wayne Gretzky som tränare, och han var ju nästan frustrerad ibland på vårt powerplay liksom. Han hade ju inte det här pedagogiska i sig. Wayne var ju en fantastisk spelare och på alla sätt och vis, men just som tränare så hade han problem, för han hände allting så naturligt liksom.
Ja.
Och det är kanske lite samma för dig också, för att, och jag kommer ihåg dig som spelare, så var det ju väldigt, du såg ju planen på ett fantastiskt sätt liksom. Du åkte aldrig och tittade på pucken när du skulle slå passningar och sådana grejer. Så att, det är ju en sån grej som är svårt att lära ut också. Jag tror att någonstans så har man det lite grann i ryggmärgen också som spelare.
Det är väl spelsinne vi pratar om.
Precis.
Om man säger isen bra. Kan man träna spelsinne? Har du lyckats träna upp ditt spelsinne?
Jag tror att dels det vi pratade om tidigare, om man provar massa olika sporter när man är yngre så får man lite grann, dels får man koordination, man får bättre rörelseschema i kroppen och så, men man tränar också upp spelsinne, och det behöver inte bara vara hockey eller landhockey, det kan vara andra sporter också. Så på så sätt kan man träna upp det. Sen tror jag också, som vi pratade om tidigare, att man bryter ner saker och ting så att det blir förklarat på ett lite enklare sätt, olika lösningar som kan ske ute på isen där. Men det är väldigt svårt. En del, som vi sa, en del har det bara naturligt. En del sitter där naturligt.
Kan du ge något konkret exempel på att bryta ner en händelse till exempel? Vad kan det vara då?
Det kan vara till exempel om du har gjort ett uppspel, pucken och våran kille åker upp till blå och tappar pucken vid blå. Att man, när du går upp i banan som back, att du inte går upp och så sen hamnar du mot sargen. Du gör din vändning mot sargen. Det är en liten teknikalitet också. Men det är lite grann med spelsin, att man är rätt i banan. Då vet du att erövrar de pucken så då är jag rätt i banan. Då kommer den här killen att få åka längs med sargen istället för att åka in i mitten. En sån liten sak kan vara att man ligger rätt i banan. Och det i sin tur leder till att de kanske får pucken, som jag sa, efter sargen och får ta ett avslut efter sargen istället för att komma in i mitten och ta ett avslut i offensiva blå. Så att sådana saker kan vara att man visar.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Spel en mot en eller kamp i hörnet, att man är på rätt sida, att man en kille har pucken i hörnet, han åker upp efter sargen, du som back vet att han har två alternativ här, antingen kan han köra runt och komma in på insidan eller också slå ett hårt stopp och så åka efter sargen, att man lär om de här grejerna, att det är lite grann vad kan den här killen göra med pucken. Han kan ju naturligtvis passa också, men om man behåller pucken, han har säkert två alternativ, alltså bryta in eller så stoppa och gå åt andra hållet. Att de har det med sig hela tiden också. Det blir också lite grann spelsin, att man vet ungefär vad tror han killen kommer att göra eller kan göra. En del tänker bara att han kommer att bryta in och ta den in mot mål upp över cirkeln, om vi säger så. Och en del är bara där och så slår han stopp och så går han in åt andra hållet. Och så, ja men det tänkte jag inte på att han kunde göra så. Utan man hela tiden har en, att han har nog två alternativ just nu. Mm. Det kan vara en liten detalj i det. Mm.
Du, om något år så har din yngsta grabb, då är han på något sätt klar, då är han inne på junioråldern och då kanske du inte är hockeytränare för dina kids längre. Vad vill du göra i framtiden som profession när du inte är ungdomstränare längre?
Om vi tar inom hockeyn så jag har nog inte satt upp något mål direkt, utan jag har fått lite förfrågningar om och hjälpa till på lite högre nivåer. Just nu har jag, som du sa, just nu har jag mina barn som jag är aktiv i och hjälper till där. Men jag tror någonstans så kanske det finns ett intresse att ta klivet högre upp och vara med lite på högre nivåer också. Jag var med lite grann i World Cup förra året som rådgivare bara. Men det var kul att komma lite närmare hockeyn på en sån hög nivå. Så att jag har inte stängt några dörrar till att kanske komma in på junior- eller seniornivå om något år.
Vilken del av hockeyn är det som lockar dig? Är det att vara sportchef eller att vara på isen och vara tränare eller vara agent? Eller vad är det som du triggas av?
Jag tror det är nog själva spelet, att man är nära spelet som tränare eller som assisterande, att man kan vara med och påverka på så sätt. Där och peta i detaljer och hjälpa till i såna saker som man är väldigt nära hockeyn. Agent tror jag inte det är någonting som lockar mig, och sportchef kanske längre fram. Man är fortfarande involverad i hockeyn, men jag tror att kanske vara på isen eller vara nära ett lag och hjälpa ett lag på så sätt.
Mm. Är det du saknar mest eller efter karriär nu? Eller? Att det här pulsen, det här adrenalinpåslaget som man kanske kan få i ett bås, är det du söker liksom lite grann?
Ja, det är väldigt svårt att få samma kickar som när man spelade, har jag upptäckt nu när man har lagt av. Så att jag tror just att komma nära hockeyn, man får känna omklädningsrummet, man får känna pulsen på matcherna när det verkligen gäller. Sådana situationer kan jag sakna.
Mm. Har du gått om tränarutbildning och så här? Du vet ju, Sverige är så uppstyrt, man ska ju ha steg 1, 2, 3 eller vad det nu heter. Vad heter det nu, ABS?
Ja, grundutbildning först, sen är det olika steg där.
Ja, har du gått något steg? Så säga, liksom?
Nej, jag har inte gått några utbildningar.
Nej. Men är det typ ASS-coach, ESL, är det där man liksom, där du kan hamna om du om allting slår väl ut?
Man vet inte, jag har inte satt någon sådana mål än, utan det får nog se vad som händer i framtiden, men det kan mycket väl vara att man hamnar på någon sån nivå.
Spännande i alla fall.
Läxlas nya headcoach kanske.
Ja, Brynäs söker ju tränare i alla fall. Ja. Har du fått erbjudande år från SHL-klubb och hjälpa dem?
Nej, det har jag inte.
Nej. Västerås då? Och du hjälpte ju till dem lite i fjol där och var med på någon träning, om jag förstår rätt, och någon videomöte och så vidare. Vad som hände i Västerås? Varför åkte de ur?
Ja, det är en bra fråga. De fick aldrig till det, tycker jag, under säsongen. Tränarparet hade en spelidé som jag tyckte killarna inte anammade riktigt, om de inte förstod det riktigt, och sen lyckades man inte vända den här onda trenden som man hamnade i. Så att det var väldigt olyckligt att laget åkte ur allsvenskan naturligtvis. Så jag var där, hjälpte till ungefär som jag gjorde i World Cup. Jag var ett bollplank till tränarna och sa att jag är tillgänglig när tränarna vill ha min hjälp eller de har funderingar. Så att vi hade ett antal möten, dels med spelarna, framförallt med backarna då, och pratade lite detaljer i spelet.
Hur snabbt kommer de tillbaka? Har du sett någon Division 1-match i år? Alltså hur tufft är det att ta sig upp där? För du måste ju vinna 3 eller 4 serier för att ta dig upp.
Ja, det är en ganska tuff väg att gå för att ta sig upp. Jag tycker vi har ett topplag i Division 1. Sen får man se hur långt det räcker. Jag har inte sett de andra divisionerna, östra och norra och södra. Men de är i alla fall ett topplag i västra just nu, så att allettan tycker de borde gå till. Sen ska det bli intressant att följa dem efter jul när det blir lite tuffare motstånd.
Vad följer du mest, SHL eller NHL? Vad har du mest koll på, tycker du?
Jag skulle nog säga att jag har bättre koll på NHL än vad jag har på SHL. SHL ser jag lite grann, jag följer inte jättemycket, ska jag säga, utan jag har nog bättre koll på NHL.
Vad tycker du om SHL hittills den säsongen då?
Jag har sett en match live och liten besvikelse att det inte är så mycket folk på matcherna. Jag har sett lite grann på lite när man ser på TV att det inte är så jättemycket folk på matcherna, så det tycker jag är lite synd. Sen tycker jag har varit lite varierande kvalitet. Det går väldigt fort, men ibland går det lite för fort för spelarna, att det ser att de kanske inte hänger med rent tekniskt i alla situationer, men fart, det finns det i alla fall.
Och det är det vi varit inne på flera gånger, att nu känns det som att vi ska åka så snabbt som möjligt där ute på isen. Att det handlar om snabbast laget vinner hockeymatcherna.
Men det är ju ofta budskapet från tränaren också. Det är ju liksom, man ska sätta hög press liksom. Man ska snabbt, fort fram liksom, och sätta hög press på motståndaren hela tiden. Så att det kommer väl lite från ledaren också.
Ja, det tror jag, absolut.
Definitivt. Så att det är nog inte bara spelarnas fel. Men jag skulle sagt, jag är lite inne på Wikegårds. Han har ju sagt att lite mer känslor, lite mer tacklingar skulle vara kul att se faktiskt.
Lite mer tanke kanske framförallt. Det känns som ett ganska enkelt sätt att spela hockey. Lite grann som att vara destruktiv förut, så är det här också ett sätt att vara destruktiv. Att man bara pressar hela tiden. Det ställer ju inte så jättestora krav på det konstruktiva spelet. Och där kan man ju sakna lite grann. Jag tror någonstans att pendeln kommer att svänga tillbaka. Förr eller senare i alla fall. Till att det blir lite mera baserat även på spelintelligens och passningar. För som det är nu idag så flyger pucken som ett flipperspel i 8 av 10 matcher ungefär. Liksom. Och det är inte så jättekul att titta på.
Jag tror också det finns en viss rädsla för att hamna långt ner i serien eller vara på kvalplats. Och den rädslan finns nog också. Så att tränarna vill inte förlora matcher. Kanske mer än att man vill vinna matcher. Om det makes sense.
Att de
har en viss oro till att släppa till för mycket bakåt och så.
Ja, man har mycket ansvar för inte bara sina egna spelare utan en hel organisation liksom. Det är ju små företag, folk är på kansliet och sådana grejer också. Så det är ju otrolig skillnad på pengar om man skulle åka ur. Så det är ju nästan läskigt.
Jag vet inte, det var en GM förra året i NHL vet jag som sa det, att nu har vi liksom kommit till en punkt där farten är viktigare än spelsinnet ungefär. Det känns nästan lite sorgligt att höra det på ett sätt.
Är det samma i NHL menar du?
Ja, så det var, jag kommer inte ihåg vilken GM det var som sa det förra året. Men det var någon och när de signalerna därifrån också, så är det ju lite så här, lite oroväckande tycker jag.
Ja, jo, men det är lika som Tellan sa här, att coacherna pratar mycket om att ha hög fart. Man ser lagen ihopsatta med hög fart. Om vi går tillbaka till de som har vunnit de senaste 2 åren, Pittsburgh, de har ju väldigt hög fart. Mycket spelare som kanske inte är jättestora spelare, men de har hög fart. Men ändå har de här stjärnorna som är avgörande när det behövs. De har ju Crosby, Malkin, Kessel klev in där och fick chansen också. Så att jag tror ändå, jag hoppas att de som är matchavgörande blir lite grann de som sticker ut, som har lite skickliga spelmässigt.
Du noterade publiksiffrorna. Eftersom du har 20 år borta i Nordamerika bakom dig och du vet hur de tänker med publik, hur ska vi göra i SHL och kanske även Hockeyallsvenskan för att få mer åskådare till matcherna?
Väldigt svår fråga. Jag vet att tv-sändningarna är otroligt bra nu för tiden. Och det tror jag blir lite vad folk är bekvämliga, att man stannar hemma istället. Det de är bra på i NHL, det är just att det blir en show runt hela evenemanget. Inte bara själva matchen, att man går dit och tittar på matchen, utan det blir en liten upplevelse att se. Det blir en underhållning att se hela eventet. Det händer någonting i hallen hela tiden. Är en period eller en avbrott i spelet, så det sker alltid någonting på läktaren eller på jumbotronen, så att det är väldigt, väldigt mycket underhållning. Jag vet inte hur långt man har kommit i SHL, om det går att kopiera NHL just på de här grejerna, men det skiljer väldigt mycket där borta.
Mm. Varje match var liksom viktig på något sätt, alltså, även för de som var runt omkring lagen, alltså, bra fokus på varje match liksom. Mm. Att vad kan vi göra idag för att få publiken att komma liksom, så att det inte liksom blir den här lunken hela tiden, så men nu är det match 17 så nu spelar ingen roll liksom. Men då kör vi den omgång 22 istället, för då jävlar, då står vi på stort. Så att man har någonting på gång hela tiden och försöker locka folk. Folk tröttnar ju fort.
Ja, det har jag sagt tidigare också, att jag tror att det är viktigt att man liksom verkligen handplockar de där personerna, som ska, inte bara till laget, till första femman, utan även liksom till arrangemanget. Mm. Alltså det är väl evenemangsansvar. Det måste vara liksom de bästa för att man ska få ett bra arrangemang.
Men är inte svensk idrottskultur lite annorlunda? Vill inte vi ha två ståplatsklackar som
det kan man väl ha. Det ena behöver inte utesluta det andra, tycker jag. Det blir lite den diskussionen, att antingen ska vara det eller också inte. Man måste ju kunna väva ihop det till en bra helhet, tycker jag. Mm. Jag vet, Örebro tyckte jag hade, nu har inte jag varit där i år, men de tycker ändå har varit en bit på väg med sitt arrangemang. Där kändes det som att det hände någonting hela tiden, och det fanns en stor ståplatsläktare där ändå, och liksom hade en bra jumbotronen där och en bra studio och allt. Jag tyckte de var på gång med någonting bra där.
Djurgården Färjestad nu i helgen, det hade ju två klubbar som lite grann hetsade varandra, vem som skulle ha mest publik och vem som skulle ha bästa arrangemang. Lite mer sådana grejer också, så jag tycker det är jättebra att man kör back-to-back sådär liksom, med två storklubbar.
Mm. Jag tror det är en jätteutmaning att fylla arenorna, men då måste man också ha otroligt kompetent folk, tror jag, som jobbar runt matchen och runt arrangemanget, och till att jobba folk och se varje match som väldigt unik, och liksom, hur gör vi för att liksom... Mm.
Mm. Det man ska säga, jag tycker ett plus i svensk hockey eller kanske europeisk hockey, men att man har klackar. Det finns ju inte på samma sätt borta i Nordamerika. Det finns ju ingen ståplats till exempel. Så den delen tycker jag är jättebra. Att det finns klackar. Att klackarna engagerar sig också. Så det tror jag tycker är ett plus för svensk hockey. Så vill man ju få med alla andra också.
Till det som är lite hemligheten till att skapa en bra stämning, och de arenor som har det är ju de där klackarna även får med sig övriga arenan på ett sätt. Och det är då det blir riktigt häftigt. Mm. Som på Hovet till exempel. Sen har vi några andra, alltså, som är Gavlerink till exempel, eller Cloetta, Saab Arena heter det väl nu, och så där liksom klacken och övriga publiken lever separata liv, känns det som. Man får inte med arenan i det.
En annan grej som är häftig bort i Nordamerika som jag kände var liksom att man, när det var match, då satte man på sig sin matchtröja och så gick man till rinken. Det är inte
en
riktigt,
stolthet.
Ja. Det är inte riktigt samma i Sverige, utan de som står i klacken har ju ofta matchtröjor och såna grejer. Men sitter man på sittplats så sitter man där med sin mörka jacka, vinterjacka liksom. Mm. Och där borde man kanske kunna hitta någon lösning och försöka köpa in billigare matchtröjor på något sätt, så att man liksom alla känner att man är delaktig i någonting. Mm. Någonting sånt.
Det är en bra poäng. En stor snackis den här säsongen, också delar av förra säsongen, är ju Rasmus Dahlin i Frölunda. Har du sett honom?
Jag har inte sett honom live. Jag har sett lite tv-sekvenser och så. Och väldigt imponerande i den åldern. Bara 17 år. Och jag tycker det är en mognad han visar i spelet. Sen får man tänka, han är fortfarande junior. Så han vill väldigt mycket. Men jag tycker han har tagit de matcher jag har sett. Han tar många bra beslut. Och han vågar. Alltså han vågar ta tag i pucken när det är en öppning. Så en del killar kanske lägger en passning och de spelar safe. Han tar isen, han sätter fart, och han har ju bra fart på rören också. Så han tar den här isen och vågar utmana. Så att det tycker jag han visar en väldigt mognad för den åldern.
Känner ni ändå själv lite i honom?
Inte i den åldern ska jag säga. Inte, men kanske lite senare i min karriär, att man tog tag i spelet och kanske man skötte ett powerplay. Man tog tag i pucken i powerplay. Man vågade åka upp med pucken och hålla i pucken. Men som 17-åring hade jag inte det. Inte alls.
Har Detroit ringt dig om honom och alltså vill ha en second opinion om honom och så eller?
Ja, jag har varit över i bara för några veckor sedan till Detroit och fick frågan från några där i ledningen om jag har sett honom och vad jag tycker. Och det är klart, hans namn nämns väldigt mycket där borta också. Han syns i media där borta också, så att alla är medvetna om hur duktig han är.
Vad skulle du ge för råd? Ursäkta, Thomas. Vad skulle du ge för råd till Rasmus då? Liksom, inte, jag menar, på isen så är han ju otroligt skicklig, men som människa runt omkring, vad skulle du ge för råd till han? Liksom, skynda långsamt eller?
Ja, och så inte, det kan vara svårt då för en 17, men inte sväva iväg, inte känna att man blir kaxig på något sätt eller att man ta för givet att man ska spela eller att man klarar av vissa saker, utan fortfarande vara ödmjuk i den uppgift han har. Och sen han kommer ju mogna som människa också. Han är ju fortfarande bara 17 år, så att han kommer ju mogna som människa. Men just att inte sväva iväg och ta saker för givet och förvänta sig saker, utan att han kommer få jobba hårt också. Han kommer att få lägga ner mycket tid på sommaren på träningen, bli starkare, men han kommer också få lägga ner mycket tid utanför isen för att mogna som människa också. Så inte, jag skulle nog säga, inte sväva iväg allt för mycket.
Mm. Ja,
han kommer gå, troligtvis gå etta eller tvåa. Allting talar för att han kommer gå etta i draften. När ska han åka över till Nordamerika, tycker du?
Jag tycker han ska åka över när han känner sig mogen. Han ska inte låta en agent bestämma när han ska åka, utan han måste själv känna att jag är redo att ta nästa steg. Han kommer ju säkert först bli draftad, sen åka på sådana här development camps som de har på sommaren. Kanske få åka på stora läget också. Men han måste själv känna att han är redo att flytta över till USA och flytta till ett proffsliv, som det förmodligen kan bli då. Så att det är någonting som han själv måste, han som rannsakar sig själv och känna att han är redo. Känner man att man inte är redo, det kan ju vara att man hockeymässigt kanske han är det, men mognadsmässigt så kanske inte han riktigt är redo att flytta över dit. Så att det är någonting som man måste känna själv. Jag tycker inte att han ska skynda på för att någon annan säger åt honom att göra det, utan han måste själv känna att han är redo och göra den flytten i så fall.
Är inte det svårt då att känna när man är 18 år om man är redo att flytta över? För jag tror inte man förstår vad man kommer till när man åker första året till Nordamerika och kommer till en NHL-klubb, utan då har jag berättat tidigare att man måste ju, när man får en chans, då måste du ta den också.
Mm. Ja, och det är väldigt svårt i den åldern då, men man måste nog dels vara ärlig mot sig själv. Jag tror det var Henrik Zetterberg som var kvar ett år extra i Sverige här, och han, nu var han några år äldre, men han kände nog att han ville ha ett år till i Sverige när han åkte över. Så att vara så ärlig som möjligt, och sen naturligtvis prata med dem runt om sig också för att höra vad de säger och föräldrarna. Men att det är nog han själv när det väl kommer till kritan, han måste ju känna att han är redo. För jag tror inte att det är bra att åka över och ha den här känslan i magen att det här kanske är för ett stort kliv för mig. Och sen kommer man dit och sen blir det inte riktigt vad man hade förväntat sig, och man har inte den här riktiga känslan att jag gjorde rätt. Utan det måste nog kännas i den här magkänslan också.
Skulle behöva en mentor, är det inte så? Jag får bara en känsla av att man, ja, visst man är agenten då, men de har också lite egen intresse av att över till Nordamerika så snabbt som möjligt, börja pumpa av rookie-kontraktet och sen in på det stora, the big bucks. Om man är så här kille som förmodligen kommer gå etta, tror inte vi kan förstå i Sverige hur stort det är att gå som nummer ett och även också som back. Mm. Det är inte så ofta, men en back väl, så han skulle behöva en livsmentor.
Ja, men det är viktigt att han har, hoppas att han har bra support hemifrån och från vänner, och det är jätteviktigt att fråga spelare runt omkring som har upplevt det här också. Kanske ringa Niklas här nu eller ringa någon annan och fråga om en second opinion liksom också. För jag menar, man kan få väldigt mycket bra tips från andra människor. Man ska inte vara rädd att fråga. För att
det är ett väldigt stort steg.
Ja, jag vet själv hur det var när jag kom över första gången. Det var liksom, kanske tyckte att jag var lite för bra liksom, hade vunnit SM-guld och sådana grejer. Så kom jag över, så fick en riktig jävla käftsmäll liksom. Jag trodde att det skulle vara klart, jag skulle kliva rakt in i NHL liksom. Sen tog det 3,5 år ungefär innan jag var liksom ordinarie. Jag fick kämpa på rejält liksom. Så att jag tror det kan vara viktigt att vara kvar hemma och i sin trygga miljö också.
Ja, och fortfarande utvecklas också. Han är fortfarande en ung spelare nästa sommar. Så.
Ska man ta med sig föräldrar första året till Nordamerika, eller är det viktigt att klippa navelsträngen?
Jag tror också det är väldigt individuellt hur man känner. Jag tror inte att det är någon nackdel att ha föräldrarna med sig. Speciellt om man bara är 18 år och man kanske inte riktigt känner sig att man är redo. Så jag tror absolut inte att det är en nackdel. Men jag faller ändå tillbaka till att killen själv måste känna att man är redo. För där, om man nu skulle vara nummer ett där borta och gå först i draften, det blir en väldigt hype och väldigt press utifrån att man nästan ska kliva rakt in och vara en dominant direkt. Det är inte många som kan vara som McDavid till exempel, eller Patrick Kane som när han kom in, Sidney Crosby. Det är ju några av de här exemplen, men det är ju väldigt, väldigt tufft. Jag har en killen i New Jersey, Nico Hischier heter han väl. Han har gjort det väldigt bra, men det är ju väldigt, väldigt hype också, det ska man veta om.
Han går ju som första center, och alla spelare vi nämner nu, de är ju forwards. Det är inte så lätt att kliva in som back. Det är nog ännu tuffare, skulle jag säga.
Ja, det är på något sätt är det lite lättare att vara forward, för du kan tappa pucken och du kan göra några misstag. Men gör du ett misstag som back, så är det oftast bara målvakten du hoppas du får hjälp av. Så att det är lite annorlunda just att vara back faktiskt. För som forward kan du kan chansa lite mer, du kan komma med bra fart och tappa puck och det gör inte så mycket, men som back är det är lite tuffare. Man måste ha lite mer erfarenhet då, tycker jag.
Så jag tror det kommer bero på var han hamnar i NHL också. Hamnar han i kanadensiska lag så kommer det bli extra tufft. Då kanske han måste vara extra mer redo mentalt. Hamnar han till exempel i Florida eller Phoenix eller någon annanstans där det inte är lika tufft med mediebevakning, så kanske det är lättare att ta steget också från Sverige bort till Nordamerika.
Mm. Phoenix ser ut och kanske blir precis. Så att de har kanske stor möjlighet att få.
Han och Oliver Ekman Larsson var rätt häftigt.
Spekulerar. Någonstans alltså, det är otroligt individuellt. Men Jesper Bratt åker över nu och inte ens spelar JVM och går in och gör. Men generellt kan jag känna någonstans att VM-turneringen är inte helt fel att ha med sig heller när man åker över. Att man någonstans, man har kommit dit, att då är man ganska redo också för att kunna ta NHL. För någonstans känns det som nästa steg för mig SHL och sen har du landslaget och sen kommer NHL.
Ja, och så var det ju det jag åkte över. Precis. Killar innan mig också. Att oftast har man gjort någon A-kamp, kanske spelat VM eller man har i alla fall spelat på den nivån. Det sker inte lika mycket i dagens hockey, kan man säga.
Du, förutom Rasmus då, finns det någon annan spelare här i Sverige som du känner, oj, den här killen var duktig, eller den där har inte riktigt känt till att den där borde nog kunna komma med till OS någonting? Finns det någon spelare ute som du har fastnat för?
Jag skulle erkänna att jag inte har så stor koll. Jag har ju sett Jonathan Dahlén lite grann, Ulf Dahléns son, när han mötte Västerås i Allsvenskan, och han tyckte jag imponerade. Han, och jag tror den andra killen heter Elias Pettersson som spelar nere i Växjö nu. De killarna tillsammans som jag såg dem förra året, de också den här lite, att de är lite playmakers som vågar hålla i pucken. Nu i alla fall, förra året var jag i alla fall seniorhockey mot vuxna män de spelar mot, men ändå så tyckte jag att de hade lite utöver det vanliga. Så att jag tror även i Dahléns fall att han kom hem och spelade i Sverige igen, det tror jag inte kommer att skada hans framtida karriär överhuvudtaget.
Nej, vi får se vad som händer nu. Han är ju en out där till sist januari då. Ska han fortsätta avbryta sig i Allsvenskan? Eller
ja, jag tycker det någonstans. Jag kan tycka att det är viktiga minuter. Spela mycket, spela i viktiga situationer. Jag tror inte att det är så jättestor skillnad mot att få spela i SHL där. Jag såg Fredrik Karlström nu också som var i AIK här tidigare, som spelade JVM, som gick till Linköping nu och spelade 7-8 minuter där. Jag vet inte, någonstans kan jag känna att det är inte så jättestor skillnad mellan botten på SHL, toppen på Allsvenskan. Ta hellre en viktig roll i Allsvenskan, tycker jag.
Ja, och få den istiden.
Spela viktiga situationer, spela power play, spela slutet på matcherna liksom.
Apropå mogna beslut, så är det väldigt bra moget beslut där. Sen om man fick hjälp, det är en annan sak, men i alla fall, jag håller med. Det är bättre att synas i en lägre division och spela mycket minuter än att sitta bänken på SHL, för det är många som har gjort det och bara försvunnit.
Sen är det ju jättekul med Elias Pettersson som har tagit steget nu och verkligen spelat en jätteroll i SHL. Så man ska ju inte hålla på att generalisera sådär heller, utan det är vissa klarar att ta det där steget. Men jag tycker absolut att Dahlén kan spela i Allsvenskan och kommer bli en jättebra hockeyspelare ändå, tror jag.
Och få ha en ledande roll och axla lite grann det här trycket och pressen, att lite grann upp till dig och prestera, att du kommer att leda laget kanske om vi ska ha framgång. Och det tror jag bara är nyttigt att få känna den pressen i tidig ålder.
Och Lidas, nu helgen kommer ju NHL till Sverige. Fredag och lördag så är det Colorado mot Ottawa i The Global Series, tror de kallar det för. De leker ju lite med namnet Globen, och att matchen går här, även här i Sverige då. Vad har du för förväntningar på matcherna?
Framförallt tycker jag det är kul att NHL-hockey spelas i Sverige igen. Jag fick chansen med Detroit där för 8-9 år sedan och spela. Så det är väldigt kul för de svenska spelarna och även för svenska fansen att få chans att se de här spelarna på nära håll. De får se dem på liten rink. Så jag hoppas att det blir ett lyft för svenskar också som går och ser matchen. Sen om man ser rent resultatmässigt så är det ju, de spelar fortfarande om 2 eller 4 poäng, ska jag säga. Så det betyder mycket för de här lagen också. Nu var det ju en ganska stor trade här i natt när Duchesne blev tradad från Colorado till Ottawa. Så det var faktiskt en liten kul
mitt
grej.
Mitt under matchen också, det kändes helt sjukt. Ja. Helt bizarrt, det har jag faktiskt sett förut.
Nej, jag heller aldrig.
Om respektlöst mot människan kan man tycka kanske. Men...
Ja, jag har heller aldrig hört att de har tagit av en spelare mitt under matchen.
Men det är inte så att, och nu har säkert ni bättre koll på än eller vad jag har, men så att Duchesne har ju haft en önskan att få bli tradad bort från Colorado. Man har bara väntat på att det här ska ske, va?
Jo, det stämmer. Han har haft en, går tillbaka sen förra säsongen, att han, ja, han ville nog bort därifrån. Laget gick inte bra för laget förra året. Men jag tror han ville ha miljö och byte, få en ny start på karriären. Och Joe Sakic som är general manager i Colorado ville inte bara ge bort honom till vem som helst för att han ville bli trader, utan Colorado ville naturligtvis ha någonting tillbaka. Så att därför har det tagit tid att gjort den här traden, men att den skedde mitt under en match, det är väl
det känns jättekonstigt.
Ja, det kan ju vara att det var tre lag involverade också. Nashville var ju också med i den här traden där spelare gick från olika lag. Ja.
Och han blir avtagen från matchen, sätter sig och åker till flyg kanske till Ottawa, flyger över till Sverige och nu är första matchen. Så ska han möta sitt gamla lag. Hur häftigt som helst. Det är det här jag skulle vilja ha i svensk hockey. Nu vet jag att det kanske inte, lagstiftningen kanske inte älskar just när man kan bli bortbytt sådär. Vi har ju lite mer trygghet här i Sverige. Men vore inte det här oerhört häftigt, Lida, att kunna ha det här i Sverige också. En trade som ger en krydda till nästa match.
Det gör ju det. Det blir så i alla fall där borta. Jag vet att det kan vara svårt. Det är lite andra omständigheter som du sa här i Sverige. Men det blir lite extra när den här möjligheten finns för klubbarna. Mm. Och sen vet man inte hur mycket om det skulle hända, hur mycket det skulle ske inom ligan. Men det ger ju en extra krydda, det gör det absolut. Att man kan förstärka sitt lag. Man kanske vill byta bort någon rent lönemässigt. Nu är ju inte lönen offentliga som de är borta i NHL, där man vet hur mycket alla tjänar. Och där borta är även ett lönetak som man måste förhålla sig till. Så att lite annorlunda där. Men just möjligheten att kunna byta bort spelare för att antingen en spelare kanske inte är nöjd eller, och det sker ju lite grann vad jag förstår här hemma också, men just att möjligheten finns för klubbarna att byta spelare.
Vad blir det här för effekt, och Tellan du får också svara här, vad blir det för effekt på Ottawa och Colorado när de ska mötas, när en kille har liksom stort sett tagit sin klubba och bytt omklädningsrum? Hjälp mig, vad säger lagkamrater, vad får det för spänningshöjning på matchen?
Ja, det här med klubbhjärta och sådana grejer, det existerar ju inte riktigt på samma sätt. Nu har ju du spelat i samma klubb, så jag förstår att det är klubbhjärta för Detroit. Men de flesta spelarna spelar ju inte så länge i varje klubb, utan det blir ju ett jobb liksom. Du blir ett nummer på en tröja, och då försöker du bara vara så professionell som möjligt och göra ditt jobb var du än hamnar. Sen blir det väl så när man har spelat längre i en klubb, länge i en klubb, så blir det att man skapar någon sorts kemi med fansen och arenan och folk runt omkring också. Men jag tror att i det här fallet så ville han ju bort, så jag tror inte att det blir något större problem. Utan det blir nog snarare så att det är några spelare i Colorado som kommer vilja tackla han extra mycket.
Och det är det jag lite försöker komma till. Borde inte de känna nu att nu ska vi se till att han gjorde fel, den där Duchesne?
Lite grann kanske. Det är klart att han vill nog vinna mot sitt gamla lag, och de vill nog också visa att han gjorde fel som ville bli borttradad. Jag tror också att det inte blir inte sån stor grej när väl matchen sätter igång här och man har spelat lite grann, men det blir en väldigt bra upphåsad match eller matchserie just att det här har skett dagen innan matcherna börjar.
Det har ju varit en infekterad situation i Colorado. Man märker ju lite grann på reaktionerna idag från hans medspelare också, som var ganska ärliga med att säga det, att nu kommer vi bättre av det här. Nu är vi en grupp spelare som verkligen vill vara här, och det vill inte Matt liksom. Så man märker ju någonstans att det här har ju varit en infekterad grej i laget, att han så öppet har gått ut med att han vill bort.
Och det jag menar, jag tycker det är en häftig krydda till den här matchen.
Journalisterna,
och vi kommer ju fråga Matt hur känns det och hur det är och så vidare allting, va? Så att det här blir ju oerhört spännande. För jag ska efter den här podden försöka ge mig ut här till Globenområdet och se om jag kan få första intervjun där med Duchesne på svensk mark.
Det är väldigt ovanligt i hockeybranschen att göra sig omöjlig liksom, så här, som han har gjort. Liksom. Mm. Det händer rätt ofta. Det händer rätt ofta i fotboll, har man ju hört folk som sitter på bänken och vägrar komma på träningar och sådana grejer. Men hockeyn är svårt. Jag kommer inte på någon så här, är det någon som kommer på någon så här rakt av som har gjort sig omöjligt inom hockeyvärlden för att komma vidare? Nu säljer alla på pottarna.
Ja, men
det är
så.
Det
är lite speciellt. Men du, i Sverige att det är är det vanligt att man då när man möter sitt gamla lag att man slänger upp en 500-ring på vita tavlan som man skänker till lagkassan. Är det så att Matt gör samma sak nu i Ottawas omklädningsrum, att slår vi Colorado då, nu kanske inte en 500, ja det kanske $500.
Får nog lägga på en nolla till och sen översätta i dollar efteråt, ska vi säga.
Men funkar det så? Alltså
att det brukar det göra. Man möter sitt gamla lag så får man alltid ha pengar på tavlan.
Ja, det brukar.
Och det går till lagkassan och så försöker man ha roligt för lagkassan. Så
stämmer.
Vad är det största belopp ni har sett då på den här vita tavlan, om det nu är vit i Nordamerika?
Ja, 10 000-15 000 dollar tror jag har sett.
Nej, jag tror inte jag har sett så mycket. Jag tror jag har sett, var det 5 000 dollar tror jag. Och vissa vill ju dels spöa sitt lag, men även kanske spöa lagets coach, alltså vinna över lagets coach för att missnöjd kanske med speltid eller vad det nu kan vara. Så att, men det skedde ganska ofta. Mm. En del kanske inte, många gånger var det inte så stora belopp, men det var många som kände att jag slänger upp någonting, man skriver någonting på tavlan, var ett nummer på tavlan så.
För att få igång gruppen lite grann. Så var det alltid någon som gjorde en research att man hade någon liksom någon gammal släkting eller någonting, någon faster i någon stad, så var det ju alltid liksom, när man hamnade typ nere i New York så kom det fram, men har inte du din flickvän här ikväll liksom på läktaren eller vad som helst, så fick man alltid sätta upp pengar eller någonting, någonting sånt på det.
Hjälper sånt där då? Blir man mer taggad av det?
Att det, att det... Men det är ju vissa sätt att få slappna av innan matchen liksom, och skämta lite grann, för ibland, vissa matcher så är man ju lite mer fokuserad, kanske lite mer nervös, och det är ju någon som skämtar till så kanske man skrattar lite grann, och så slappnar man av och så går man in och så kör man liksom, för att det är alltid kul att ta någon annans pengar. Så är det. Mm.
Men efter säsong, splittas inte NHL-laget då? Eller vad, här i Sverige brukar ju vara att de åker på skidsemester eller åker till Barcelona-laget och sånt där. Vad gjorde ni för lagkassan då, när ni höll på?
Ja, det brukar vara en lagfest. Antingen var det bara grabbarna, bara spelarna, eller också var det med fruar. Man hittade på, man gick ut och käkade middag och umgicks. Så att det var ofta sådana saker. Vi har aldrig åkt iväg tillsammans flera dagar som man kan göra här hemma, utan det är mer att man hade middagar eller olika tillställningar tillsammans.
Måste bli ganska bra middag.
Ja, den middagen brukar vi bra, även rookie-middagen brukar vi bra kan man säga.
Ja, just det. Vad har du för rookie-middag minne då?
Vi var i LA och vi hade faktiskt match nästa kväll, så att det var väl, jag kommer inte ihåg hur mycket jag fick betala, det var inte så mycket, jag tror ett par tusen dollar bara. Vi, okay. vi var nog en 4-5 stycken, men man kan ju komma ihåg, det här var ju tidigt 90-tal, det är inte
det var inga problem att spela matchen efter då heller.
Nej, precis, det skillnad om det är ledigt nästa dag, då kanske grabbarna tar några extra flaskor vin som kostar ganska mycket.
Så du kom lindrigt under, var du Garpenlöv, var han på samma rookie-middag också eller?
Ja, Johan var där också.
Just det. Men du hade lite, du menar att ni hade tur att det var match efteråt, så att det var lite lugnare eller?
Att det var match kvällen efter, då brukar det inte bli lika mycket vin och konjak och sådana grejer som grabbarna brukar. Halv
dålig planering på den rookie-middagen ändå.
Ja, det var det faktiskt. Det var de som höll det var nog inte så nöjda sen.
Var du nervös inför den middagen?
Inte så farligt faktiskt, det var inte. Klart jag visste ju om det här, när grabbar har ju berättat hur allting var, men jag kan inte säga att jag var nervös, utan det var väl mest att man ville få det undanstökat så att det var gjort.
Du, NHL i stort då, vad känner du den här säsongen? Vilka lag är det som du är överraskad över, och vilka lag hade du förväntat dig mer av?
Överraskningen, stora överraskningen måste nog vara New Jersey, som med Jesper Bratt bland annat, som spelar otroligt bra, men de har överraskat för mig. Även LA, som jag tycker har många bra rutinerade spelare, har börjat säsongen väldigt bra. Lite besvikelse är nog Edmonton, som jag förväntar mig mycket mer av. Ett ungt lag med stjärnor, blivande stjärnor och storstjärnor i en McDavid. Så de har jag förväntat mig mycket mer av faktiskt.
Och nya fina arenan där också som de har också.
Ja, de har jättefina arenan där.
Vi får se. Du, om man ska ta sig till Globen nu, så den största stjärnan på isen, i alla fall för oss svenskar, är ju Erik Karlsson. Vad säger du om hans backstil?
Väldigt dynamisk backstil, om jag ska uttrycka mig. Otroligt kul att se Erik spela. Han är väldigt bra fart på rören, alltså bra skridskåkning. Han vågar göra de här lite oväntade sakerna, hålla i pucken lite längre. Han är inte alls rädd för att driva upp pucken i banan. Han hinner oftast tillbaka med sin starka skridskåkning om det blir något fel eller misstag någonstans. Och sen har han ett jätteskott. Han är otroligt bra på att träffa mål, men han har ett otroligt bra skott. Så att en rolig spelare att se. Det är inte allt för många backar som är så dynamiska som han är. Det är att han vågar saker, han är väldigt frisk och frejdig i sitt spel.
Det känns som att ni två, båda två, är duktiga backar, men att du kanske var lite mer tyst tillbakadragen, och han är liksom showman, cowboy och så vidare.
Ja, han är mer flashig också. Han, som jag sa, just hans skridskåkning och orädd i spelet, att han vågar göra saker, vågar kanske dra en kille som sista man på blå linjen för att han känner att han klarar av det. Han har spelat med ett väldigt självförtroende.
Hade du önskat att du var som honom, att du var den liksom som sköt vilt där ute, eller?
Det är klart man skulle vilja vara mera, om man ska säga flashig, eller vara mer våga göra fler saker individuellt. Jag tror min styrka offensivt var nog mycket powerplay, få igenom skottet, men inte vara den här otroligt snabba skridskåkaren, utan mera rörlig och mera och lägga passningar och hitta sådana öppnande spel.
Du fick ju en hemläxa via grupp sms i går kväll och ta ut din drömfemma plus målvakt.
Ja. Nu är jag nervös. Ja. Nervös, topp 50 i alla fall måste jag vara. Måste in på topp 50.
Ska vi börja med målvakten? Vem har du tagit ut?
Jag har tagit ut en kille jag spelat tillsammans med i några år. i Detroit som heter Dominik Hasek. Otroligt tävlingsinriktad målvakt som vann Stanley Cup med 2 gånger. Andra gången 2008 så tappade han faktiskt första spaden till Chris Osgood. Mm. Men Dom var en otrolig tävlingsmänniska. Till den grad att om han förlorade en match, jag vet att det hände en gång, vi förlorade hemma i Detroit. Han var så förbannad så han vägrade åka hem. Utan han stod kvar i omklädningsrummet, eller i den här loungen som vi har. Och tog några badlakan och la på sig. Så förbannad var han för att han hade förlorat, tyckte han skulle spela bättre. Så han sätter jag i mål.
Men såg han kvar? Alltså
han såg kvar i den här loungen, alltså där vi tar oss våra civila kläder. Där sov han på en soffa. Alltså vi ska ändå träna morgonbitte, hade han sagt till materialerna. Lite udda, men just den här tävlingsinstinkten som han har.
Mm. Underbar story. Och backparet?
Där sätter jag Ray Bourque. En kille som jag fick möta väldigt många gånger, men en kille som jag skulle vilja spela med, för att han, jag tyckte han hade allt. Den offensiva delen, den bra, stabil, defensivt, bra allround, kunde spela många minuter. Och samtidigt kunde han vara tuff också. Mm. Så att han sätter jag på ena sidan. På den andra sidan sätter jag en kille som jag aldrig sett spela live, men jag också skulle vilja sett. Det var Bobby Orr, som vann 8 Norris Trophies och egentligen revolutionerade backpositionen på sättet han åkte med pucken, drev upp pucken. Backar spelade inte så innan Bobby Orr började driva upp pucken och kunna lägga de här passningarna och åka igenom själv. Så han sätter på andra sidan.
Vem av de här två backarna hade du velat vara, så att säga? Vem hade du som idol när du spelade landhockey där i Avesta?
Ja, det var nog mera Ray Bourque som var min idol. Bobby Orr fick jag aldrig chansen att se. Jag har bara sett lite tv-klipp på och så att jag vet hur skicklig han var. Men det är klart att det var kul att få chansen att spela med båda.
Mm. Så någon rolig bild på ditt Twitterflöde där. Du i alla fall tog en bild på honom med när det var här Hall of Fame eller någonting då. Ni har ju 15 Norris Trophy ihop, det är imponerande.
Ja, vi träffades förra året i Los Angeles när NHL hade de här 100 bästa NHL-spelarna. Mm. Så att då var Bobby Orr där naturligtvis.
Vem var det som frågade vem om kan vi ta en bild ihop?
Det var jag som frågade. Jag ville gärna ha en bild. Ja, jag ville gärna ha en bild med Bobby Orr. Och en rolig sak var också när jag lade av där, när jag sa att jag skulle lägga av, så då ringde faktiskt Bobby Orr och gratulerade till min karriär och det jag har bidragit till med hockeyn. Så att det kändes väldigt stort att få ett samtal från Bobby Orr.
Jag trodde mer att han skulle tycka det var skönt, för du visste om att han fick ha rekordet för sig själv.
Han satt så här och
egentligen slutade svenskan där.
Det var en baktanke.
Och nu kan vi inte hålla oss och se, vad har du satt ihop för kedja där då?
Jag tror när jag har gjort de här tidigare så har det säkert blivit olika spelare varje gång. Men det finns så mycket otroligt bra spelare. Men jag går nog tillbaka till Jaromir Jagr på 90-talet. Jag tyckte han var en matchvinnare som kunde vinna matcher helt på egen hand. Hans styrka var nog hans storlek, och han visste att han skulle använda sin storlek hela tiden. Sen var han väldigt skicklig individuellt också med klubba och bra skott och allting också. Men just det här tyngden han hade som spelare tyckte jag var tuff att möta.
Mm. Och han spelar ju fortfarande och är 2 år yngre än dig.
Ja, han gör ju det. Han var väl över i Ryssland några 3-4 säsonger tror jag spelar, men han är tillbaka och när vi pratade med, vi var i LA förra säsongen. Jag pratade lite med Jagr då, som också var en av de här topp 100. Och han sa att jag älskar fortfarande att spela hockey. Tycker det är otroligt kul. Jag känner att jag kan vara med och bidra. Så varför ska jag sluta? Så han sa, jag har ingen familj, jag har inga barn. Utan jag älskar det jag gör. Så att jag vill gärna fortsätta göra det. Så att det ser man just den här glädjen han har när man ser han spela och fortfarande också.
Mm. Visserligen, vi ska stanna Jagr lite för det är så häftigt med honom. Men han är ju inte lika bra. Alltså, du kände ju också att sista året att det började gå, man kom över gränsen. Är det inte jobbigt att spela på den nivån och känna att man inte kan leverera som tidigare?
Ja, för mig var det så. Det var en bidragande orsak också. Det viktigaste för mig var att jag inte hade det drivet. Men jag kände ju också att jag var inte den spelare jag var för 5 år sedan då min sista säsong. Jag kände också att tempot började sjunka lite grann. Man var inte lika snabb, lika rapp. Man återhämtade sig inte på samma sätt. Så att jag kände också att det var en del i mitt beslut också. Jag ville inte bli en sjätte, sjunde back som kanske spelar under 10 minuter eller sitter på läktaren vissa matcher. Utan jag ville, om jag skulle lira, då ville jag vara den här som bidrar, som jag känner att jag kan vara en skillnad i matcherna. Och det kände jag att jag tappade. Så att det var nog också därför jag slutade.
Mm. 2 forwards kvar.
Jag sätter en center på andra kanten. Jag sätter Mario Lemieux på andra kanten. Också en kille som hade den här storleken. Lång kille. Han såg inte så snabb ut på banan när han åkte skridskor, men det gick fort. Mm. Alltså när man mötte han så gick det fort. Jag tror mycket hade att göra med han hade en lång klubba, han var rightare och han kunde dribbla långt ut med klubban eller han kunde ha dribbla nära fötterna. Och just den här kombinationen, han kommer med fart, han kan ha pucken långt ut och sen kan han dra tillbaka den och så byta sida. Han har lurat väldigt många just med den dragningen, mig bland annat. Så att han sätter jag då på ena kanten för att han var så otroligt skicklig en mot en.
Får vi en hel Pittsburgh-kedja nu? Blir det Crosby i mitten?
Det blir inte det. Det blir faktiskt Hellands gamla tränare. Det blir Gretzky i mitten. Nu tänker jag de här killarna när de var som bäst naturligtvis. Och Gretzky fick jag möta ett antal gånger där tidigt i min karriär. Och han var snäppet över alla andra. Just hur han tänkte. Som du sa, han kunde bli frustrerad när folk inte tänkte som han gjorde. Det, man såg på isen hur han som tänkte vad som kommer att ske 2-3 sekunder eller 2-3 dragningar längre fram. Han kunde hålla i pucken också lite extra, men se de här grejerna. Sen var han också en matchvinnare. Han ville ju göra mål, han ville göra poäng. Men samtidigt var han ju en framspelare. Jag ser honom mer som en lägger de här geniala passningarna, men han kunde ju avgöra också med sina mål han gjorde.
Han såg lite halvknack ut på rören också liksom. Men på något sätt så åkte han liksom, han kom framåt med bra fart, men det såg ju nästan som han sprang på skridskorna ibland, kan jag tycka.
Ja, liksom. Han är inte den här som mjuka åkningen.
Nej, inte som McDavid direkt liksom. Nej. Han kommer flygande.
Men ändå så ja.
Nu är inte du tacklingsmaskinen där, Niklas, då, men hur var det med Gretzky? Vågade man proppa honom bakom mål?
Jo, det gjorde man. Men man tryckte inte till han allt för mycket, ska man säga. För det finns de som, eller fanns de som tog hand om och skyddade han också. Det
kostade det lite alltså.
Ja, det gjorde det. Och jag vet att McSorley var väl på ett antal spelare i Detroit när om Gretzky hade fått, eller bara markerade och åkte fram och pratade med dem och gav dem en lätt crosscheck och sa att det här, det gör du inte om igen. Så att han hade ju de som beskyddade honom också. Så att man försökte ju inte köra över Gretzky om han hade någon sån chans. Men det är klart, man måste ju ändå tacklas och göra de sakerna. Men han var ju genial som spelare.
Fast i ärlighetens namn så hade du ett par i Detroit också som kunde skydda dig också om det skulle vara någonting också.
Ja, det hade vi absolut. Ja. Vi hade några som Bob Probert, McCarthy, Kosher. Vi hade några killar som kunde skydda oss också.
Och vem hade du då som din liksom vapendragare som såg till att, ja, men rör inte Lidas då? Vem var din bästa livvakt?
Det var nog Darren McCarty genom alla år jag var där borta. Tidigt var det faktiskt Brad McCrimmon som jag spelade ihop med min backpartner som skyddade mig mitt första år, kan man säga, om det hände någonting. Bob Probert som vi nämnde också, han var där några säsonger tidigt. Lite senare kom Joey Kosher, men jag tror McCarty var den som var där längst och skyddade många. Men även en målgörare som Brendan Shanahan kunde kliva in och släppa handsken. Ja, också kunna vara tuff och släppa och visa sådana saker, men McCarty var ju väldigt bra på dels att spela men även att skydda lagkamraterna.
Spännande. Vi får se hur de här matcherna i helgen går mellan Ottawa och Colorado, och då har vi förmånen att få se dig som rinkreporter nere vid sargen där då. Lite utmanande att hänga med och kunna berätta vad som sker precis nere på isnivån.
Ja, det blir någonting nytt. Jag har varit i studion och varit lite kommentator i periodpauser och så, men just då står vi ringside och står mellan båsen och dels höra snacket i båserna, kanske lite mellan lagen också, men och komma nära och se farten igen, se hur fort det går. Det ska bli väldigt kul.
Spännande. Helgen, fredag och lördag. Vi har alltså Ottawa mot Colorado. Tack för att ni var med oss idag.